all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
okej, då kör vi det två. Jag har fått jättemånga bra frågor i pausen som jag försöker återknyta till i föreläsningarna. Och det är jättekul när ni ställer frågor nu också förstås. Okej, del två av neuroföreläsningen. Börjar med ett fall då. En 22-årig man som har kraschat med sin fyrhjuling. Det är jättevanligt på sommaren framförallt som jag har haft. Han kommer in då med A. Fritt med svalltub, han har halskrage på. B, han drar själv och nedsatt andningsljud vänster. Saturation 95%, cirkulation, blodtryck 90-50, puls 100, disability GC1 111, pupiller okej. Exposure humerus och klavikel och kostafraktur vänster, femfraktur höger. IFAST med fri vätska i buken, perikardiet är fritt och pneumotorax vänster. Och vi tar alltid venös gas så fort man får in en nål. Där har vi HB 83, pH 7,1, natrium 137, laktat 6, B6S minus 8, PO2 9, PCO2 7. Och så försöker jag tänka på det utifrån ett hjärnperspektiv då. Hur ska vi... Han har ju redan utsatt sig för en primär hjärnskada. Och nu ska vi... Vår uppgift är att förhindra att han får sekundära hjärnskador. Fundera på, vad finns det för liksom, indikatorer på att saker är fel och vad måste vi åtgärda direkt? Man går igenom traumatiska hjärnskador. Primära, det är det som händer på skadeplatsen. Det kan man förebygga med bilbälten och hjälm och alkohollagar och sånt där. Sekundära skadan, det är det som vi har som uppgift att förebygga. Och det är ju liksom massa saker som bidrar till det, men några som vi kan påverka har jag liksom ritat upp här då. Till exempel då, om vi börjar uppifrån vänster, hypotension som kan vara på grund av att det finns en tamponad eller att patienten är hypovolem eller att vi sprutar 200 propofol på en medvetslös patient eller att det finns en ventil pneumotorax. Sen finns det hypoxi som kan bero på kanske lite samma orsaker, pneumotorax, kan finnas lungkontusion, atelektaser, patienten kan aspirerat eller den kan hypoventilera som i det här fallet med den här unge mannen då, han hade ett lågt PO2 så han hypoventilerade ju. Och sen om vi går cirka runt då, ökad cerebrometabolic rate of oxygen, det kan man ju få till exempel av smärtor eller agitation, så det kan ju vi dämpa. Om man har kramper, alltså epilepsi, så ökar ju det syrgaskonsumtionen. Och sen finns det ett stort så här mörkerområde som är, kan man säga, forskningsområde just nu, och det är det som här kallas för dampar, damage associated molecular patterns, och cytokin, alltså det är i princip cytokiner och sådana ämnen, neuroinflammation, och det, vi vet inte riktigt vilka faktorer det är, kan vi påverka dem. Det har varit massor av studier som har försökt liksom stoppa den här neuroinflammationen på olika sätt, men ingen har lyckats. Man har använt kortison, man har använt progesteron, ja, allt möjligt, och inget har funkat. Så det finns ingen magic bullet just nu. Fortsätter då, ökat ICP kan ju bero på att patienten hade en liten blödning från början men får en tilltagande blödning. Han kanske hypoventileras och har ett högt PCO2. Den här killen hade ju det, han hade ju 7 i PCO2. Natrium kan ju vara sjunkande för att den vätska som kopplades var en hyponatrem vätska. Säg, den här killen hade 137, om man får en ringer så har den 130, så den är, då är den för honom hyponatrem. Så då kommer vi att bidra till ett hjärnedem genom att ge honom en ren ringer. Och ja, vi pratar om neudem, alltså vasogent udem, att man kan få det om man har en skadad blod-hjärnbarriär. Och sen olika orsaker till minskat cerebralt blodflöde. Man kan ha störd autoregulation, jag sa att det var vanligt vid trauma. Och man, det kanske är stressad ambulans människa som har hyperventilerat patienter manuellt. Det gör man ju ofta när man ventilerar manuellt. Liksom går man på sin egen andningssekvens och så. Så. Ja. Och allt det här leder till ischemi och sekundära insulter. Vi bara går igenom då basic-grejerna. I Stockholm så använder vi Glasgow Coma Scale och på till exempel Östersund så använder man RLS. I Umeå använder man RLS. Hur många använder RLS? Jättemånga. Jag är ledsen att jag inte är så bra på det. Men jag tror att på den här tentan så är det Glasgow Coma Scale som gäller. Jag är ganska säker på det, för att det är nämligen en ganska lokal företeelse i Sverige. Så att lära Glasgow Coma Scale. Hur är det då? Jo, man går efter hur ögonen är. Är de spontant öppna eller öppnas de efter verbal stimuli? Efter smärta eller inte alls? Motor. Är det konstigt? Ja, verbalt, att de lyder. Att de lokaliserar på smärta. Att de drar undan på smärta. Att de böjer abnormt på smärta. Sträcker abnormt på smärta. Eller att de inte rör sig alls. Och då böjer abnormt och sträcker abnormt. Det kallas för dekortikering respektive decerebrering. Och det kan man ju också ha vid andra orsaker som inte är traumatiska. Man kan ju få stroke i delar av hjärnan som orsakar det här. Och det som händer är att motorsignalerna, om man säger så, inte kan passera fritt. Om skadan sitter utanför eller ovanför, kan man säga, hjärnstammen grovt, eller egentligen något som heter nucleus ruber, då får man en dekortikeringsrörelse. Och om den sitter i hjärnstammen eller i nucleus ruber, så får man en decerebreringsrörelse då. Och den ser ju likadan ut i benen, där sträcker man så här. Men sen ser den proximalt, eller i armarna, så ser man också, så om man böjer då får man så här. Och om man sträcker så får man så här. Och då, om man bara ska titta på en sak då, så kan man säga, kan man titta på armbågsleden. Är den böjd eller sträckt? Det är det absolut enklast. Till sist då, verbalt svar. Om man är fullt orienterad och svarar adekvat, eller om man svarar desorienterat, eller om man svarar med enstaka ord, eller om man svarar med obegripliga ljud, eller inte svarar alls. Och där finns ju då en möjlighet att patienten är intuberad. Och då kan man, om man vill, då blir det en etta där då. Men då kan man ange inom parentes att det är tub som liksom orsakar det. Så då, den är lite okänd då, kan man säga. Var ska man smärtstimulera då? Jo, man kan ju tänka sig att patienten kan ju ha en nervskada som gör att perifera smärtsignaler inte når upp till hjärnan. Så att om man bara stimulerar perifert, så kan man ju missa saker. Så man ska helst, man kan ju stimulera både och, men helst ska man då alltid stimulera centralt, alltså i ansiktet. Och då kan man ju trycka på den här occipitala grenen av trigeminus som sitter i ögonbrynet. Om ni trycker, det är liksom en liten fåra i mitten där. Man trycker där, det är svinont. Så det kan man göra. Och som ni ser då, så kan man dela in TBI, eller traumatisk hjärnskada, traumatic brain injury, efter GCS och i severe, moderate och mild. Så mild skulle vara så här, komotio-patienterna och lite där omkring, 13-15 GCS, moderate 9-12, severe 3-8. Och det är även en association med mortalitet då, att det är väldigt hög mortalitet på de som har låg GCS. Sen finns det ett undantag, och det är de som är GCS3. För att de som kommer in och GCS3, det är ganska ofta relaterat till intox. Så de, paradoxalt, så klarar de sig bättre än de som är GCS4. Om man tittar i stora studier. Okej, vad ska man göra med traumatisk hjärnskada då? Jo, och då generellt när man pratar om de som ska till neurokirurg, så är det de som har GCS 8 eller lägre, men jag tycker att alla som har medel ska också neurokirurg kontaktas, för att de kan ju försämras ganska fort, och då kan det vara bra att man har liksom utarbetat en preliminär plan för den patienten. Det tar ganska lång tid att fixa transport och få tag i folk kan ju vara svårt också på en neurokirurgsökare. Så de ska till sjukhus med neurokirurg som har en NIVA. Och de ska ICP-monitoreras om de är medelslösa, så GCS8 eller lägre, eller om de är sövda. Om de är sövda så har vi inget sätt att monitorera om de blir sämre. Så då så lägger man en ICP-monitor för att använda det som substitut för om de blir sämre, det vill säga om ICP stiger. Vad gäller hyperventilering då, så om det ska göras så ska man monitorera det med sån här NIRS som jag pratade om, eller juggbulb. Så att jag tycker inte att man ska hyperventilera patienten utan att ha en sån monitorering. Och då tänker jag att om man har blodgaser och PCO2 håller sig över 4,5, då är man ganska safe. Då orsakar man ingen skada genom att hyperventilera. Om man går under 4,5, då börjar man liksom närma sig när det börjar kan vara farligt. Så att jag tycker 4,5 och över är rimligt. Man ska monitorera koagulationen, och då förutom så här traditionella metoder INR och APTT, trombocyttal, så finns det ju andra metoder som jag kan komma in på. Och så sen så kan man upptäcka sekundära skador med biomarkör, till exempel S100B. Så våran uppgift då, det är att inte orsaka sekundära insulter. Och om man bara raddar upp dem, så ska vi motverka hypoxi, motverka hypotension. Vi ska optimera CPP, det vill säga ofta genom att sänka ICP. Vi ska motverka en felvänd osmolär gradient, och det är natrium vi snackar om mest. Och så ska vi motverka hyper- eller hypokapni, och även hyper- och hypoglykemi. Det är så här standard IVA-grejer egentligen. Och så motverka blödningsprogress. Och blödningsprogress, det behöver inte bara vara att patienten står på varan eller patienten står på Plavix eller så. Det kan också uppkomma en akut traumatisk koagulopati. Jag återkommer till det senare slide. Okej, DAI har ni talat om, diffuse axonal injury, som uppstår vid acceleration eller deceleration eller rotation. Och commotio är väl en slags väldigt, väldigt mild DAI, och sen så är det liksom en fallande skala. Man tänker sig, hypotesen för commotio, det är att det uppstår en disconnect i synapsen. Och då blir man medvetslös, och så sen så liksom hittar de här synapsändarna tillbaka till varandra, och då vaknar man till. Och det är en commotio, så är man ju medvetslös allt ifrån några sekunder till en halvtimme eller sådär. Och då om man får en svårare DAI, så får man axonala skador i liksom längre ner i axonet. Alltså synapsen är liksom i slutet, så då blir det en mild skada, men sen kan man få i själva axonet. Och beroende på om det här sitter då liksom perifert i cortex nära, eller om det sitter i centrala strukturer, så får man olika svårighetsgrad på sin DAI då. Och rent kliniskt så blir man medvetslös från skadeögonblicket. Det är liksom en förutsättning för att det ens ska vara en DAI egentligen då. Radiologiskt så indelas då i DAI 1. Då sitter skadan subkortikalt i vit substans. DAI 2 sitter i en corpus callosum. Och DAI 3 så sitter den i hjärnstammen. Och det här ser man inte på CT, utan man ser det bara på MR. Och då är det liksom punktformiga blödningar som de ser i de här områdena. Och oftast så är det så att om man har en DAI 1, så har man en ganska god prognos. Då är man medvetslös liksom alltifrån dagar till någon vecka. Men om man har DAI 2 så kan man vara så att man har medvetslös längre, och DAI 3 så är man oftast medvetslös väldigt länge. Men det finns förstås undantag. Det finns folk som har DAI 3 på sin MR som vaknar efter några dagar. Så att det liksom finns inga absoluta sanningar i det här. Epidural hematom då. Det är det klassiska talk and die. Och det som händer då, det är att man får en så svår smäll i huvudet att man blir medvetslös, alltså man får en commotio. Och sen vaknar man när de här synapserna hittar tillbaka varandra. Och sen då, i den här skadeblicket så har det uppstått en blödning. Får jag stänga? Det klassiska är att det uppstår en blödning i arteria meningea media. Och den sitter liksom under skallbenet och utanför duran. Och så blöder den, och i början så händer ingenting, för då har vi den här compliance av hjärna, blod och likvor, eller hur? Som är bevarad. Man kan tolerera en viss mängd överskjutning och likvor pressas ner. Sen, oftast då, så sitter det liksom temporalt, så pressas mediala delen av temporalloben in, så att man får den här unkussaneringen, ipsilaterala pupildilatationen och medvetslöshet. Och vad som händer är att blodet liksom dissekerar loss duran från skallbenet. Den sitter ganska hårt klistrad, så det tar ett tag för den att göra det. Men när den väl gör det, blir man medvetslös, då är det förstås extremt bråttom att släppa ut det här blodet och släppa på trycket. Och eftersom duran måste dissekeras loss, så är det så att det här är liksom den unga personens sjukdom. För att en gammal person, och då snackar vi gammal kanske över 50, så har duran liksom satt sig så hårt i skallen att den inte diskreteras loss. Så att det är väldigt sällsynt hos äldre patienter. Äldre patienter får en annan skada, nämligen subdural hematom. Och då är istället då en venös blödning som uppstår mellan duran och arachnoidean, där det finns bryggvener, vener som liksom ligger där och dränerar hjärnan. Och den här sjukdomen drabbar ofta äldre. Eller kan säga, det finns två tillstånd egentligen som vi kallar för subdural hematom. Det ena är akut och det andra är kroniskt. Och då, det som drabbar äldre, det är den kroniska formen, och de drabbas för att de har en hjärnatrofi. Så att hjärnan har krympt och då blir det större avstånd för de här bryggvenerna, så att vid en liksom huvudskakning så kan de lättare gå sönder. Detsamma gäller för alkisar. De får också en hjärnatrofi, så de får lättare subdural hematom. Dessutom så har de genom sin alkoholism påverkat sina trombocyter och sin koagulation, så att deras trombocyter inte klibbar och de blöder lättare. Det akuta subdurala hematomet, det är en skada som uppstår vid ganska kraftigt våld. Och där ser man alltid också en underliggande kontusion i hjärnan, ofta en blödning, en kontusionsblödning in i hjärnan. Så det är ett super, super akut tillstånd. Det är mer akut än ett epidural hematom. För där är liksom varje, där kan man i studier se att för varje liksom minut som går så blir det sämre outcome för patienten. Okay. Och den här kroniska formen, det är nästan, kan man säga, en elektiv operation hos oss. Att de sätts upp för en operation om den här veckan eller nästa vecka eller så där, och de opereras lokalt. Alltså i lokala anestesi.
Ja. En akut subdural hematom, det kan det per definition inte vara en arteriell liten blödning i en kontinent?
Nej, egentligen inte. För att i det här rummet så är det de här bryggvenerna som finns. Det är liksom arachnoidea ligger ju an mot hjärnan. Mm. Så att man kan ju samtidigt ha en traumatisk subarach. Mm. Men en traumatisk subarach blir aldrig speciellt stor, för att där ute är det liksom, där har vi bara kapillärer som blöder. Och de sprutar lite blod liksom, där snackar vi någon milliliter. Och sen så blir det en naturlig vasokonstriktion och så slutar det. Så att den blir aldrig orsaken till att patienten blir dålig, men det kan finnas en traumatisk subarach samtidigt. Ja. Ja, kontusion och intracerebralt hematom. Och de uppstår oftast tillsammans. Och oftast frontalt och temporalt. Och det har väl med hur... Jag vet faktiskt inte varför det är. Om det är att hjärnan kanske liksom får smällar i de områdena oftare. Det vet jag faktiskt inte. Men där ser man i alla fall det här skadan på blodbarriären och ett vasogent ödem som man ser kanske, om inte det på den omedelbara CT, men på CT som görs efter något dygn. Och sen så kan man längre fram se det här cytotoxiska ödemet där cellerna liksom blir kemiska, så blir det ett intracellulärt ödem också.
Kan det vara så kontrakop?
Ja, exakt. Här kan det vara kontrakop. Kontrakop.
Ja.
Ja. Så då kopp kontra kopp, det är alltså att man till exempel faller och slår i bakhuvudet, och så sen så får man dels då kanske en liten skada i hjärnan där bak, men framförallt så får man det där fram, för att hjärnan slungas framåt och bakåt, så får man en kontra kopp blödning fram till då. Okej. Här har vi det här mantrat igen då. Så att förebygga sekundär svält genom att undvika, nu har jag liksom skalat bort några grejer här då. Hypoxi, hypotension, hyponatremi och hyperkapni och blödningsprocessen, som jag tycker är superviktig. Okej, hur ska vi i praktiken se över de här då? Jo, vi gör såklart en RSI. Det spelar ingen roll om man använder Celo eller Esmeron. Förut, vände länge sedan, typ 90-talet, så tyckte man att Celo inte var bra, för att de här, vad kallar man det, fascikulationerna, medan man kunde öka ICP. Det har man sett liksom att det händer inte, det går jättebra. Propofol eller Ketalar eller Pento, det liksom spelar ingen roll. Det viktigaste är att patienten inte tappar sitt blodtryck. Jag har ju tjatat om att hypotension är farligt. Varför är hypotension farligt? Jo, då får ju inte hjärnan nog med blodflöde. Vad gör den då? Jo, då dilaterar den sina blodkärl för att öka, och då finns det inte så mycket plats för de andra delarna som ska vara där, CSF och hjärna, så då stiger ICP. Så att de här patienterna, och det har man också sett, det är inte bara en så här, teoretisk uppbyggnad, utan de har även sett det i studier, att patienter med traumatisk hjärnskada som någon gång under förloppet, alltså från att ambulansen kommer dit tills de liksom avslutar sin vård på neurointensiven, har haft en episod med hypotension, de har mycket sämre outcome. De har en 50% ökad mortalitet. Och dessutom då, i samma studie skulle man visa att patienter som under samma tidsperiod har haft en hypoxiperiod, de har också ungefär en 50% ökad mortalitet. Så under hela tiden som ni vårdar patienterna, så får de inte vara hypoxiska, de får inte vara hypotensiva. Och den studie som gjordes 1993, och där det var liksom retrospektivt, man tittade på tusentals patienter som hade kommit in, och så liksom granskade man ambulansjournaler och sjukhusjournaler, och så kom man fram till det här. Så det är liksom ingen så här interventionsstudie, och det är inte randomiserat och så, utan det är, så vi vet inte liksom kausaliteten, och vi vet att det kan ju vara andra faktorer, men den håller liksom fortfarande. Det är ändå ingen som ifrågasätter det, för att det känns rimligt liksom fysiologiskt. Att, ja.
Vad är hypotension i det här fallet? Alltså i de här
studierna? Under 90 i SAP. Mm.
Det är non-invasiva tryck?
Det är både och, men non-invasiva.
Jag vill säga så här, monitoreringen av just de där sakerna, 93 i ambulansen, resultatet är ganska dåligt. Men det håller säkert.
Ja, exakt. Faktiskt så i studien så var det inte en saturation, utan det var ju PO2. Så att PO2 skulle vara under 8. Så jag vet inte hur, jag tror inte att de tog blodgas i ambulansen, det kan jag tänka mig.
Nej.
Så att då var det nog, hypotensionen var på hospital, men hypoxin var bara hospital. Ja, fråga.
Om du
är i det
här sammanhanget.
Ja, det är helt okej. Och då tänker du att du vill ge en opioid så att patienten liksom har komfort, och att du underlättar intubationen, och att du inte får okontrollerad hypertension. Ja, absolut. Och då, det man får tänka på då, det är att opioider har ju en potentiell roll att hämma andningen. Så att om du ger en opioid liksom långt i förväg, du ger fentanyl 150 mikrogram och så väntar du 5 minuter. Då kanske de börjar andas långsammare och så får de en hyperkapni som då liksom är skadlig. Men annars absolut. Okej, okay, och så sen har vi inline stabilization. Och det har ju blivit liksom mer och mer ifrågasatt överhuvudtaget att skydda halsryggen, eller hur man skyddar halsryggen efter en potentiell skada har uppstått. Orsaken till att man börjar ifrågasätta inline stabilization, det är att det ofta gör det svårare att intubera. För att man kanske ger den uppgiften till någon som inte vet exakt liksom vilka svårigheter du står inför, utan du säger bara håll i den här halsryggen, vad som än händer så får den inte röra sig. Och då ganska ofta så håller de i käken så att det är svårt att öppna munnen tillräckligt. Ganska ofta så håller man så att man bara håller huvudet. Man stabiliserar huvudet egentligen. Och när man laryngoskoperar så lyfter man ju i halsen. Så att då får man liksom en motsatsrörelse där huvudet kanske liksom dras ner mot sängen och halsen, det vill säga halsryggen, förflyttas uppåt. Så att egentligen så tillför du kanske mer skada. Men framförallt så är det nog det här att du försvårar intubationen som gör att det börjar ifrågasättas. Sen då Macintosh eller videolaryngoskop. Alltså där tycker man ska använda det man är mest bekväm vid, det som finns där, det som funkar. Om man jämför liksom vilken halsryggsextension som man tillför med Macintosh eller video, så är den med Macintosh så blir det en vinkel, en extensionsvinkel på 13 grader och med video så blir den 11 grader. Och den lilla skillnaden gör ingenting liksom för halsryggsskadan. Så att utifrån det spelar det roll. Däremot, det här kan ju spela roll då, att om du har patienten i neutral position, vilket kanske händer då om patienten ligger på spineboard och har en halskrage. Då kanske de ligger i neutral position. Och dessutom så har du, om du inte har en hals, eller man tar ju loss halskrage förlåt, men du har en person som håller inline stabilization. Då får du den här vänstra läget med liksom ganska skarp vinkel in till larynx. Medan om du kan lägga patienten i sniffing position så får du mer den här raka linjen som du är ute efter. Så på våra traumarum så har vi ju en kilkudde som är 2,5 cm hög som vi kör in under huvudet så att patienten faktiskt hamnar i en sniffing position. Och här ser man ju varför det skulle vara lättare att använda videoskop då egentligen, för då skulle man ju se mycket bättre. Och ketalar då? Ketalar har ju liksom varit bannlyst och ifrågasatt och nu så är det inte det längre. Från allra början ska man säga så gjordes det någon hundstudie som kanske inte var liksom adekvat utförd, där man såg att när man fick ketalar så steg deras ICP. Jag vet inte om det var något fel där eller om det liksom bara inte går att översätta de resultaten, men senare när man har tittat på människor som har varit skallskadade och de får ketalar och de har pågående montering, så ser man att ketalar faktiskt inte ökar ICP utan snarare sänker ICP. Framförallt om man ger det tillsammans med, som vi brukar göra, med slam eller propofol, så sänker det. Ja, Erik?
Alltså tentafrågorna, de är ju rätt gamla. Ja. Men där så vill jag minnas att det har varit liksom så att man säger att det höjer ICP.
Ja. Det där är en, ja, det där är slamkrypare faktiskt. För att om den som har gjort frågan kanske skriver så här: ketamin ökar cerebral metabolic rate of oxygen. Mm. Så då om man tittar på äldre studier så är svaret ja. Om man tittar på nyare studier så är det att nej, det verkar inte så. Men vi kan inte vara helt säkra för att det är en för liten studie och där. Så jag kan inte hjälpa riktigt vad ni ska svara. Men ni får känna efter de andra alternativen kanske. Eller hur är det nu? Är det flera som har rätt? Eller? Mm. Okej, okay, sorry. Ja. Men i alla fall, ketamin då. Fördelen är ju att den bibehåller MAP. Vi pratade om hur viktigt det var att patienten hade bibehållit MAP. Både propofol och pento, som är alternativen här i Sverige, de sänker ju MAP rejält. De är kardiodepressiva och de är vasodilaterande. Det får du inte med ketamin. Så ketamin är liksom att föredra utifrån det. Du har en bevarad autoregulation, bevarad kollektiv reaktivitet, och enligt modernare studier då, så har man en bevarad eller en oförändrad cerebral metabolic rate of oxygen. Och i djurmodeller så är det neuroprotektivt och det är smärtlindrande utifrån din fråga med opioider. Du ska ju inte man kan ju temporärt få en apné om man sprutar en stor dos ketamin. Men ganska ofta så får man ju en bevarad andning också. Här är en studie då som gjordes i Israel på barn med traumatisk hjärnskada med ICP-problem, där man gav ketamin när man skulle liksom göra olika manipulationer, man skulle bronkoskopera dem eller suga i halsvägen eller någonting annat smärtsamt. Och då såg man ICP gick ner, CPP var oförändrat och MAP var oförändrat.
En kort fråga bara om ja. Den här blandningen
vart var den? Kep.
Ja.
Det beror på lite vilken patient. Om du har en relativt stabil patient ska jag säga 50-50. Om du har en hypotensiv patient då använder jag nästan inte alls propofol. Men säg i normalfallet när du har en patient med GCS8 så kanske jag ger 10 propofol och 90 ketalar. Eller vänta nu, hoppa över den. Propofol och pento, de minskar också syrgaskonsumtionen, cerebral blodflödet och ICP, och de påverkar inte autoregulationen eller koldioxid, men de har den här depressiva effekten på hemodynamiken. De har fördel att de är antiepileptiska. Gaser då. Alla gaser minskar cerebral metabolic rate of oxygen. Men isofluran och desfluran ökar cerebrala blodflödet och genom det så kan de påverka ICP. Och det här gäller inte vid låga mackvärden utan det gäller vid mackvärden över 1 ungefär. Så att om man håller sig till låga mack så är man teoretiskt safe, men det är ingen som kliniskt liksom ger sig på och använder de här gaserna. Eftersom de är liksom associerade med det. Man kan lika gärna använda SEBO eller propofol. Och dessutom då finns det en risk att man stör autoregulationen. SEBO har inga såna här effekter, så SEBO är ganska safe. Man har testat upp till Mach 1,5 utan att det påverkar någonting. Det ger ingen vasodilatation i hjärnan. Och det som är liksom, säger man, det allra viktigaste är att när man tittar på outcome-studier så är det ingen skillnad hur det går för patienterna om man söver med TIVA eller om man söver med gas. Så att det är liksom fritt fram, använd det som ni känner trygga med. Ett undantag för gaser är lustgas. Den används inte i neurokirurgi eller neurointensiv vård för att den ökar cerebral metabolic rate of oxygen. Och dessutom så har den andra negativa effekter. Den kan ge neurologiska komplikationer och den kan ge plenocefalus. Så det används inte. Opioider, här kommer ni fråga då. Att om man ger en stor bolus så kan man ju liksom sänka sympatiska påslaget och därigenom sänka MAP. Så därigenom skulle det vara potentiellt liksom farligt. Men om man tänker på det. Så är det okej. Okay. Dessutom om man ger morfin så kan det ge en histaminfrisättning. Histaminfrisättning är en vasodilatation. Och som jag sa, om man ger en opioid och liksom inte observerar ventilationen så kan patienten börja hypoventilera och då stiger en ICP för att koldioxid. Och vi har haft en period nu där Ultiva har varit restat. Och då har vi sökt med fentanyl och rapifen istället. Och då har vi märkt jättemycket att Ultiva är också väldigt kardiodepressivt. Och sänker patientens blodtryck avsevärt. Vi har ju i stort sett alltid noradrenalin. Antingen standby eller kopplat för att motverka det. Men den här perioden när vi sövde med fentanyl och rapifen så behövdes inte det här året. Så det var ju kul lärdom. Halsryggen då. En så kallad stiff neck då, eller vad heter den? Collar. Kan faktiskt höja ICP, och det gör den genom att den klämmer av venösa avflödet på halsen. Så att när man tittade på det så höjde den i snitt ICP med 4 mm HG. Det är ganska mycket. Så du kan ha en patient som kanske ligger och svajar på 16-17 ICP, vilket skulle vara okej då. Och så har den en halskrage som höjer den då. Så att, där ska man vara, tänka efter och vara försiktig. Inline stabilization som sagt också börjar bli frågasatt. Och båda de här, när man tittar tillbaka på evidensen när det infördes, har evidensen varit väldigt svaga egentligen. Det man vill göra, det är att förebygga att det blir en sekundär spinal skada. Om patienten har varit i trafiklycka, fått en halsryggsskada och därigenom fått en ryggmärgsskada, så har ju den liksom skett på skadplatsen, den kan vi inte göra någonting åt. Men då är man ju rädd att under transporten, under vår hantering, så ska det uppkomma en sekundär skada som ska förvärra den här spinala skadan. Och därför så har vi immobiliserat med halskrage, spineboard, allt möjligt. Det var en jätteintressant studie som gjordes 98, där man hade ett sjukhus i Manila, ett sjukhus i USA, som hade liksom samma standard på sjukvård, hade man liksom räknat ut. Och skillnaden på deras hanterande var att i Manila så använde man ingen form av halsryggsimmobilisering på sina traumapatienter, medan man i USA liksom följde regelboken och gjorde det liksom som vi gör. Och det var ingen skillnad i hur många patienter som fick sekundära spinala skador. Men det har liksom inte, de evidensen som har framkommit har liksom inte gjort att vi har förändrat vårt beteende. Börja kanske, Norge har ju ändrat sina guidelines att de inte sätter halskraget prehospitalt rutinmässigt, utan de gör det i speciella fall. De följer den Nexus-kriterierna, om ni känner till dem, att man, om patienten är vaken och kan säga att de inte har ont i halsen så är det fine. Om de är vakna och man palperar, de inte är ömma, så är det fine. Men om de är vakna och har en annan skada som kan liksom störa deras omdöme av sin smärta, då sätter man ända på en halskrage. Eller om de är medveten sänkta av droger eller av en skallskada, så sätter man på en halskrage. Så har man löst det. Sen finns det till och med, de har ju fylken i Norge, det finns fylken i Norge där de inte ens gör det då, utan då lägger de patienten i en slags framstupa sidoläge på en spineboard och på så sätt immobilisera. För man vill komma bort från det här ICP-höjande trycket, och det är även ganska bökigt att liksom sätta på en halskrage. Ja. Men det där är liksom lite samma som Ketalar kanske, att om det kommer en tentafråga så är svaret antagligen att man ska immobilisera halsryggen. Och som jag sa, videoskop har en marginell fördel, och det är den här vinkeln, liksom, sen det finns ingen outcome-fördel så att säga. Så att använd Macintosh om ni är bekväma med det. Vasopressorer då. Man kan inte se någon effekt per se av nor, adrenalin, vasopressin, fenylalanin på vare sig metabolic rate of oxygen eller blodflöde eller ICP. Och varför det då? Jo, de här ämnena, de passerar ju inte blod-hjärnbarriären, utan de liksom åker inuti blodbanan, men de här glatta musklerna, de sitter ju liksom utanpå blodbanan. Sen sa jag, det kan ju finnas skador på blodhjärnbarriären, så det finns ju en teoretisk risk att nåret liksom trycklar igenom till de glatta musklerna och ger en vasokonstriktion. Men man har liksom inte sett i studier att det orsakar någon effekt på de här faktorerna. Så att de anses vara säkra att använda dem. Samma sak med inotropa läkemedel. Om man räknar dobutamin som inotrop och levosimendan och milrinon, de är också säkra att ge. Till och med så har man sett på i en grismodell att levosimendan sänker ICP. Och så finns också tanken om att det skulle kunna vara neuroprotektivt. Venöst avflöde från hjärnan är superviktigt. Det finns ju två sätt att bedriva neurointensiv vård. Ett är ju Lunda-modellen och det andra är CPP-modellen, eller jag vet inte om den har ett annat namn. Och i Lunda-modellen där vill man ju ha patienterna plant och man vill inte använda PEEP. Medan vi i Stockholm och de flesta nivåer förutom Umeå och Lund, jag vet inte om det är någon mer som bedriver Lunda-modellen, alltså snackar vi i stort sett globalt, jag har ju höjd uvrända. 30 grader och det ser man, det sänker ICP utan att det negativt påverkar mikrocirkulationen. Och om man har en höjd uvrända så kan man använda vilket PEEP man vill. Man tänkte sig liksom teoretiskt så tidigt att om man har ett PEEP, om man har tryck i bröstkorgen som konstant är say, 25 cm vatten, då kommer ju blodet inte att rinna ner i thorax. Då kommer det liksom stasas upp i hjärnan, så får man höjt ICP, men det får man inte. Man har testat liksom jättefint utförda studier och man kan köra PEEP upp till 25, eller man testar upp till 25, det händer ingenting med ICP. Så det fanns det så säkert. Inte heller modet i sig spelar roll. Så vi kan använda liksom SCMV eller ja, vad som helst. En grej som är viktig, det är ju liksom rotationen på huvudet. Att jag har varit med om flera gånger att patienten har haft ett så här refraktärt högt ICP och haft en kanske så här lite lutning eller rotation på huvudet. Och då har jag liksom bara ställt det rakt fram och då har ICP sjunkit det. Liksom väldigt små rörelser kan på något sätt så här komprimera venerna och liksom öka motståndet till flöde ut från hjärnan. Så att i stort sett så ligger ju våra sköterskor superduktiga på att se till att huvudet liksom alltid är rakt fram. Sen så sköter de ju om patienterna och liksom, så de får röra sig, men största delen av tiden så ligger de liksom tittar rakt fram. Okej, traumatisk kagulopati då. Det är väl lite så här okänd entitet, men det drabbar ungefär en av tre patienter med traumatisk hjärnskada med GCS mindre än 14. Den bästa prediktorn, det är något som heter ISS eller Injury Severity Score. Det är en score där man får poäng för liksom antal kroppsdelar som är skadade. Så liksom multitrauma får väldigt högt på det här, men skallskador är liksom, de sticker ut. Det verkar som att någonting med själva skallskadan triggar en sån här akut traumatisk kagulopati. Och det är i sig en oberoende riskfaktor för död, så det är jätteviktigt att notera det och man kan behandla den. Om man tittar bara på labb då, så om INR spontant är över 1,2 och du inte hittar någon annan orsak till det, så är det, så ska du tänka akut traumatisk kagulopati. Om TPK är sjunkande eller under 100, om base excess är mindre än minus 2 eller HB är mindre än 100, så talar det också starkt för att du har en akut traumatisk kagulopati. Och det talar också för att den här patienten behöver en massiv transfusion. Sen finns det andra metoder förutom de här traditionella, och det är multiplate och TEG, eller roten finns också, heter en variant på TEG. Multiplate, då tittar man i princip på trombocyternas klibbighet och man kan aktivera genom att tillföra olika reagens, och så kan man se, det var egentligen framtaget för att se om patienten hade effekt av sin medicinering med trombil eller Plavix eller andra läkemedel. Men det här använder vi då kliniskt på patienter som inte står på de här läkemedlen. Och på en typisk skallskadepatient så ser det ut som att de medicinerar med trombil och Plavix, men de gör inte det. När vi får in alkoholister så ser det ut som att de medicinerar med trombil, men de gör inte det, utan det är liksom en kagulopati. Och så finns ju tegel i roten, och det är ju liksom en analys av helblod där man ser hur en droppe blod koagulerar under en viss tid. Och då kan man se liksom styrkan på blodklotten, hur lång tid det tar för att klotten att bildas och så vidare. Och så kan man avgöra vad som saknas. Så då kan man också upptäcka om det är en akut traumatisk koagulopati. Okej. Ska se, vad är klockan? Jag har 10 minuter kvar. Ja. Högt ICP på NIVA. Vad göra? Jo, vi sa ju det. Vi har att jobba med hjärnvävnad. Cirkulerande blodvolymen in i hjärnan, eller in i skallen, och likvar. Så, hjärnvävnad då. Om det är en hjärntumör som orsakar att patienten har ICP-problem, så kan vi sänka det. Kan vi ta bort det här edemet temporärt med kortison. Om det är en annan patient, eller även dem, så kan man krympa hjärnan med osmos. Vi pratar om natrium och mannitol. Eller om patienten har fått en kontusion och liksom en del av hjärnan redan är död, då kan man ju ta bort den utan att skada patienten och skapa massa utrymme. Och sen har vi den cirkulerande blodvolymen. Och då är egentligen allting som minskar cerebral metabolic rate of oxygen är ju bra. Så lugn och ro. Se till att de inte har feber. Kanske till och med kyla dem lite under 37 till 36-36,5. Om vi hyperventilerar så drar vi ihop blodkärlen, eller hur? Men vi sa att man får inte hyperventilera för mycket, så kanske om man kommer ner till 4,5 så ska man vara nöjd om man inte har någon monitorering. Och vi kan förhindra att det blir någon progression av mängden blod, alltså en blödning. Så om de har en koagulopati så kan vi behandla den. Om de står på varan så kan vi ge någon Confidex eller Osplex, vad det heter och ser. Och så kan man utnyttja autoregulationen av cerebral blodflöde. Så att om de har en bevarad autoregulation så kan vi i princip höja deras blodtryck. För då kommer hjärnan att signalera att ja, men nu får jag tillräckligt med cirkulerande blod. Så då, vad gör det då? Jo, då konstringerar den ju proximala kärl och minskar cerebrala blodflödet och liksom minskar cirkulerande blod i hjärnan, och då minskar ICP. Och så det som vi gör allra mest, det är ju att vi söver våra patienter. Som behandling så söver våra patienter väldigt djupt för att minska metabolic rate of oxygen. Och likvor, vad kan man göra där? Man kan minska likvorproduktionen. Det används ju mest polikliniskt, alltså på patienter som har normaltryckshydrocefalus och sådär. De kan medicinera med Diamox, de kan medicinera med Furix. Men det som används liksom mest i akutsjukvården, det är att man dränerar likvor. Man sätter in ett trickeldrän och så dränerar man likvor. Okej, okay, så nu är det bara några minuter då om subarak. Vad är viktigt med subarak? De kommer in, eller den situation jag beskriver, då kommer de in, då har de redan haft sin primära blödning. Och då vill vi undvika att de får en revblödning. Vi vill också undvika att de får hypotension, för att de har ju haft de har ju blött liksom x antal milliliter in i hjärnan, så det har blivit ett lite, liksom en liten svullnad där. Så att den delen av hjärnan kommer ju behöva ett lite högre perfusionstryck för att få tillräckligt med liksom, nutrienter och syra. Så att om vi sänker deras CPP, då kan ju den där delen infarsera. Så att de får inte, det är lite så här svårt, de får liksom inte stiga i blodtryck, för då riskerar de att revblöda, och de får inte sjunka i blodtryck, så de ska liksom ligga kvar. Neurokirurgerna använder en skala som heter Hunt och Hess, som i princip är liksom svårighetsgraden på subaraken. Ni behöver inte lära den, utan bara kan ha den i bakhuvudet under den här närmaste slidesen. Sen är det så praktiskt då att TMP, transmembranösa trycket, är samma som CPP. Alltså trycket över aneurysmets vägg blir ju samma som CPP. För att det är ju ett mottryck. Dels är det tryck inifrån blodkärlet, och så är det ett mottryck från hjärnan. Och då kan man ju tänka sig att om den där patienten har blött och så har det satt en liten klott i det här hålet, då kommer ju risken för den här klotten att liksom släppa igen öka, om vi ökar trycket inne i blodkärlet, det vill säga CPP ökar eller MAP ökar redan. Hade jag inte 10 minuter till? Okej. Okay. Jaha. Sorry. Ja, jag, 2 minuter. Ja, så att så det händer samma sak då, att om vi väldigt snabbt skulle minska ICP genom att till exempel dränera väldigt mycket likvård på den patienten, då minskar ju mottrycket, så då ökar ju risken för att patienten revblöder också då. Så det får man tänka på. Induktionen, jag tycker man ska ha en invasiv blodtrycksmätning, en artär. Jag brukar koppla NOR så att jag kan liksom väldigt mjukt undvika en hypotension, att jag inte behöver ge bolusdoser med efedrin eller fenylefrin eller något sånt där. För då får jag den här jojo-grejen och riskerar att överskjuta för ett högt blodtryck. Har jag en liksom konstant NOR-infusion kan jag liksom möta väldigt, liksom, väldigt fint. Modifierad RSI brukar säga, alltså att man gör en RSI men man tillåter sig att ventilera patienten några andetag försiktigt. Dels för att inte stressa upp sig själv, men dels också för att de ska liksom bevara sin koldioxidnivå. Om man kör old school, och det är alltså före Ultiva kan man säga, då ger man sylkain 1 mg per kilo. Det får man förstås göra fortfarande, men om man kör Ultiva så behövs inte det. Patienten får ingen blodtryckstopp, de hostar inte, så då kan man skippa det. Det är väldigt enkelt att om du börjar laryngoskopera så ser du att artärtrycket börjar gå upp, då, liksom, då avbryter du och så väntar du tills du får in lite mer Ultiva. Sen underhåll, det spelar ingen roll vad som funkar. Patienten riskerar att få en akut hydrocefalus inom några dagar. Det ska man tänka på. Patienterna kan ju ha haft sin blödning hemma några dagar sedan, så kommer de in medvetenssänkta. Vad då? Jo, det är oftast en hydrocefalus. Då ska de ha ett vedräng ganska fort. Reblödning, de flesta reblöder ganska snabbt. Så att kommer de in några timmar efter sin primära blödning, då ska man vara väldigt försiktig. Om man får reblödning så dör de väldigt ofta. Här ser man tidsskala kan man säga, på när de reblöder, de flesta efter en timme, sen två. Så inom 6 timmar så har de flesta reblött. Och blodtrycket spelar roll. Så att har du ett lågt blodtryck under 120 så är odds ratio för reblödning 1,2, det vill säga väldigt liten. Men har du över 180 och mindre än 200 så har du nästan 9, odds ratio 9 på reblöd, alltså väldigt stor risk att reblöda. Koagulopati finns också för subarak. Den är inte lika viktig som vid trauma, men den finns. Hjärtsvikt förekommer. Det ska man tänka på om patienten börjar liksom bubbla ur munnen eller kan inte hålla sitt blodtryck. Titta på hjärtat, du kommer se en vänsterkammarsvikt. Funkar att ge Sindax eller Millinorn. Och så spasm kommer oftast inom en vecka. Man blir behandlad en profylaktiskt genom en kalciumblockare som heter Nimotop som passerar blod-hjärnbarriären. Och när det väl har uppstått så behandlar vi dem genom att höja blodtrycket och så går man ner på röntgen eller angiointervention och så injicerar de kalciumblockare lokalt. Epilepsi finns, men man ska inte förebygga det, man behandlar när det uppkommer. Ja, slut. Tack.